Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sådär då, varmt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Duo SSL på den här säsongen 2022-23. Med oss idag har vi Mattias Karlsson, vi ska prata om Karlstad. Varmt välkomna ska ni vara och du ska också vara hjärtligt välkommen Mattias, hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Som sagt, det är midsommarhelg. 27 grader ute här i Karlstad ungefär. Så det är sol som vanligt i solstaden. Så det är bra.
27 grader, sa du det?
Ja, det känns så i alla fall, om inte mer. Jag var ute till affären förut. Det är riktigt Diadora-shorts-väder idag.
Är du en sån här golfare? Det känns som det är bra väder för lite golf.
Nej, golf är inte min grej. Jag har faktiskt aldrig... Jag har provat att spela, men aldrig liksom fastna för att ta grönt kort och springa runt på banorna liksom två gånger om dagen hela sommaren. Sommaren vill man ju njuta liksom. Inte springa runt och slita ut sig.
Kan man det på en golfbana?
Ja, det finns de som är alldeles för galna. Går två, tre runder på en dag liksom. Då är det inte hälsosamt.
Nej, det kan jag faktiskt ha hållit med om. Men det är ju många, det är populärt bland fotboll och hockey och innebandyspelare framförallt. Det finns ju många som håller på med det.
Oh. Ja, absolut. Vi har ju haft en golftävling även i Karlstad på somrarna som kör någon sån här, jag är för dålig på termerna, men det är någon foursam tror jag det heter, där de kör någon tävling här då, som klubben anordnar på en av banorna i Karlstad här. Så jo, det är många innebandyspelare som spelar på sommaren. Kan man ha någon form av hälsosam hatkärlek i sporten där kanske, så kanske den är ganska trevlig ändå så där. Att hitta en bra balans.
Ja, men det är ju tidskrävande känns det som. Så man ska väl kunna avsätta lite tid för också.
Ja, men precis, det känns ju så ändå. Jag menar, ska du gå 18 hål, det tar väl några timmar känns det som. Det borde göra. Om du är ett par stycken också liksom, och ska vänta in den andra och slå. Så att du behöver nog ha lite tid och tålamod.
Ja, men kul att höra. Golf ska vi inte prata om. Det är inte därför vi sitter här. Det är innebandy och Karlstad, damlaget då, såklart. Jag vet inte varför vi förtydligar det. Vi är ändå... Karlstad har inget SSL-lag på här sidan.
Inte än i alla fall.
Nej, men så är det i alla fall. Är det någonting du vill börja med, Gustav?
Ja, jag måste börja med Mattias och fråga dig... Ja, det tror jag frågade när jag ringde dig tidigare här också, frågan hur du var med, men ditt smeknamn som jag reagerade på tycker jag, alltså det är guld, Slashing Mattias, ja. Slashing Karlsson, kan du Kan du ta oss tillbaka? Var kommer det ifrån?
Det är väl egentligen inte... Det är faktiskt inte sportrelaterat egentligen i grunden. Självklart kommer det ifrån sportens värld såklart. Den burdusa utvisningsformen inom hockeyn, slashing liksom. Men det var faktiskt så att jag skulle ha ett användarnamn på ett internetspel som fanns på, ja, det är väl sent 90-tal, början 2000-talet, som heter Utopia. Och då tyckte jag att jag måste ha något fränt liksom, något coolt, något tufft. Så då blev det slashing, i och med att det är ju ganska råbarkat inom hockeyns värld. På framförallt 90-talet var det ju ganska råbarkat i NHL och sådär. Då blev det, och det har jag ju faktiskt hängt med, och så har man fått det som någon form av smeknamn. Och ja, i många kretsar är det snarare slashing än Mattias som är tilltalsnamnet. Där har ni bakgrunden.
Snyggt, då har vi klargjort det.
det är inte så vanligt med smeknamn nu för tiden, tycker jag. Eller inga bra, tycker jag. Det, och slashing, tycker jag, det, ja, det har något.
Ja, nej, men innebandy generellt. Ja. Det,
det är lite udda.
Ja, men verkligen. Finns det någon i laget som du skulle säga, vem är den mest råbarkade i laget?
Jag vet inte om vi har några råbarkade så. Vi har väl spelare som gillar att spela fysiskt, som systrarna Dahlström, Maja Berglund, ja, några till, Alexandra Tärner sådär, som gillar att vara fysiska, men ja, inte råbarkade. Det vill jag nog inte säga att vi har.
Det är ingen typ du liksom saknar heller i laget, eller?
Ja, men det är alltid lite skönt att ha en gris på rätt nivå, om ni förstår vad jag menar. En som kan vara lite grann, ja, komma under skinnet på motståndarna, men ändå inte dra på sig några repressalier som utvisningar och frislag mot i farliga lägen. Men det där har försvunnit mycket innebandy, tycker jag. Den typen av profiler tyvärr har försvunnit. Både framförallt på herrsidan tycker jag det har försvunnit. På damsidan har det kanske inte funnits på samma sätt. Men det är lite synd. Det är en charm i sporten, i lagidrott, tycker jag. Att man kan ha de här rollspelarna som gör ett jävla bra jobb liksom.
Har du några djupgående analyser bakom det där? För det är många som har gått i de tankebanorna. Även jag och Samma har berört det där något tillfälle, tror jag också. Att fler spelare som du stöpta i samma form liksom.
Jag tror det är en kombination. Från förbundshåll så promotar man, ja, det här med alla ska gå de här formerna av steg, rött och blått och grönt, och alla tränare ska bli utbildade på samma sätt, och alla ska vara med, och det är leka och lära, och det är teknik, och alla ska bli skyttekungar. Men det är liksom inte en acceptans nästan för att en spelare kanske inte är den tekniska eller den målskytten, men kan bidra med så mycket annat. Det försöker man liksom träna bort istället. Och sen så ska det vara någon form av maskin som man vill bygga liksom. Och det där blir då en kombination av vilken typ av tränare som kommer fram i den nya generationens tränare, kontra vad förbunden sätter upp för utbildningar och vi ska träna våra spelare i, och hur de ska bli. Så jag tror det är en stor kombination därav som gör att vi får en massa mellanmjölkspelare som alla kan samma sak liksom. Nu lät det kanske lite som att jag såg var spelarna i världen, men det är...
Nej, jag tror jag fattar vad du menar.
Det blir lite så att vi får alla spelare kan samma sak.
Ja, precis. Man kan ju vara väldigt bra. Det finns ju mellanmjölkspelare som är väldigt bra på i det aspektet också liksom.
Ja, men precis. Jag menar, alltså man, alla ska kunna allting typ. Och det är det som man har som utgångspunkt, och istället för att låta folk sticka ut liksom, att vara en supertekniker och få vara det. Eller en värsta målskytten, men du får vara det liksom. Och någon kanske är fysisk och jättebra i duellspel, men då jobbar med det, var den spelaren, ta en sån roll i vårat lag liksom. Det tycker jag man vill jobba bort, att man liksom ska ha, alla ska kunna samma saker. Det är väl ändå en bra grej, tycker jag, med Brottman och Nordén där, att de jobbar just lite mer med de individuella rollerna, att de vill ha lite grisspelare i sin tredje lina som ska vara lite jobbiga, lite fysiska, lite så. Och sen har de målskyttar och poängspelare i andra formationer. Så de har ändå anammat och hittat någon form av balans, tycker jag där. Men de är lite gamla gallret av Brottman framförallt.
Precis. Mm.
Jag undrar, det känns som att det är mycket, nu ska vi inte fastna i det egentligen, men det är bara en personlig reflektion. Det känns som att med tanke på Falun har ju blivit mer och mer, tycker jag, gått i den, gått samma trend som du själv är inne på. Där de har plockat bort många av sina rollspelare. Jag tycker inte riktigt det har etablerat. De har tagit in några spelare som har liksom, Magnus Jansson kom visserligen in, men de här säsongerna här innan så saknar de ju faktiskt mycket av de rollspelarna. Det känns som det är mycket Nordén kanske som har ligger bakom de tankarna med det här Sankell och spelare som Haglund också som kommer in i landslaget. Eller?
Det vet faktiskt inte.
Men Brottman hade ju Holmgren och de här killarna till exempel i sitt Falun.
Ja.
Han hade ju de här grisiga backarna som var riktigt obekväma och obehagliga att göra med. Sen hade han kanske lite för bra forwards för att kunna ha rollspelare så mycket där. Men han hade det på backsidan istället, tycker jag.
Mm. Ja, och sen är inte Brottman ensamt ansvarig för hur truppen ska byggas heller. Nu har ju en sportchef där också, en klubbchef som säger till. Som sa också.
Absolut.
Han är inte ensam ansvarig för det liksom. Men, ja.
Ja, nej. Vi släpper den bollen. Den flög inte.
Hur kommer Karlstad se ut den här säsongen som kommer? Hur skulle du beskriva laget liksom? Vad är det för typ av Karlstad vi kommer se?
Vi försöker bygga på att vara lite mer obekväma kommande säsong. Jobba lite här i situation. Så att vi inte ger motståndarnas tid att göra sin grej, utan att vi ska försöka vara mer involverade i matchbilden när vi inte har boll och när vi har boll. Men framförallt spela med en högre intensitet i försvarsspelet. Högre upp i banan. Det är vad vi jobbar på.
Jag tänkte, ska vi fortsätta i den vändan? Ni har ju tagit in några spelare. Någon har försvunnit. Vill du redogöra lite kort för de namnen som har försvunnit och de som har kommit in?
Ja, det är ju Lisa Rengärde då som avslutar sin karriär. Och sen är det Rebecca Hed där som inte spelar vidare till att börja med den här säsongen. Och sen är det Amanda Gottebo som kliver ner till Skoghall i Allsvenskan. Jag hoppas jag inte glömmer någon här nu. Och så såklart Linnea Julin då som blir sportchef. Det hade ju varit fint att glömma den. Kanske. Men så är det de som vi tappar. Och sen vad vi har fått in då, då är det Sofia Fyr från Skoghall back där, och sen Ebba Glad från Hagfors back där, och sen Tess Nilsson då, forward från Kajsmora som vi hoppas och tror ska ta nästa skiv hos oss. Och det är väl egentligen där vi är, plus att vi har flyttat upp Cornelia Arnesson från vårat utvecklingslag då, som spelar i Dursnett. Så det är väl de vi fyra ut, fyra in än så länge.
Än så länge, säger du, kommer det, kan man förvänta sig mer rotation eller?
Men ni vet ju hur det funkar. Silly season stänger väl inte förrän sista januari, va? Egentligen. Så säsongen är ju levande och jag skulle inte bli förvånad om det inte dyker in någon spelare minst innan dess. Sen om den dyker in nu eller 1 januari, det återstår att se, men ja, jag skulle inte bli förvånad i alla fall om det kommer dyka upp någon mer där.
Och vad säger du om de tjejerna när jag plockar in här då, Ebba, Tess, Sofia, vad är det för spelare, vad är det de har för kvaliteter?
Nej, men Sofia där hoppas vi ska ta vid egentligen lite grann det Lisa har varit liksom, en back som spelar enkelt. Hon är ändå rutinerad. Har spelat SSL med Skoghall när hon var uppe sist där. Har varit lagkapten i Skoghall och ja, har ändå bra rutin från att vara topplag i Allsvenskan och även provat på SSL. Sen Ebba är ju mer en offensivt lag back. Ung, utvecklingsbar. Rightskytt, vilket vi såg som jättepositivt. Det är väldigt få backar som är rightskyttar. Och dessutom har hon ett bra skott med, vilket ju är jättebra. Och så henne hoppas vi ska vi utveckla och få användning av henne kanske lite i offensiven. Och Rebecca var kanske lite mer offensivt lagd back än vad Lisa var då. Så det är väl lite den balanseringen. Sen såklart det inte Ebba är 19 år bara och har Rebecca hade, så det är klart att hon ligger efter rent kompetensmässigt om man jämför dem rakt av. Men vår förhoppning är att Ebba ska ta dem kliven och bli en duktig offensiv back i SSL. Sen har vi Tess då, som ändå producerar en del poäng i Mora som 19-åring. Gjorde sin andra SSL-säsong där. Nu får vi henne att flytta hem till Värmland. Det är jätteroligt. En forward som vi hoppas ska kunna kliva upp och bidra med mer poäng än förra året. Ta nästa kliv i sin offensiv. Men som också är duktig defensivt. De har fått jobba väldigt hårt med defensiven föregående säsong. När Mora var tyvärr ett bottenlag då. Så ja, det är en spännande spelare, ung spelare som vi hoppas ska ta kliv framåt. Och sen Cornelia då, ser vi mer som en spelare nu som ska kanske ha mer en se- och lära-säsong nu. Blir speltid så absolut, det är ju kanon. Det är klart hon ska tävla om speltiden. Men att hon ska tävla om en av de tre första centerplatserna nu då. Utan vi ska jobba in henne lugnt och metodiskt och inte sätta någon press på henne. Utan försöka jobba med kompetensen så att hon är redo när hon väl får chansen.
Mm. Jag tänker på etablerade spelare, nyckelspelare får man nog säga, som Hed och Linnea Julin framförallt. Hur tungt är det att de inte finns med på planen nästa säsong? Rebecca Hed och Linnea Julin tänkte jag väl på framförallt. Hur tungt är det att de inte finns med på planen nästa säsong?
Nej, men alltså Linnea var ju kapten, så den måste vi utse en ny, självklart. Och hon gjorde också en hel del poäng för oss. Så det blir någon annan som får ta de poängen och göra dem. Ja, som alltid, när en spelare försvinner innebär det att någon annan får chansen. Så att, det är lite upp till spelaren som får chansen och visa att den är tillräckligt bra. Men självklart det är ett tapp så sett. Så Rebecca där är det ju också rutinen, framförallt kanske från att spela tuffa matcher. Där i, eller rätt unga, de är väl unga, för som jag säger, det är Maja Berglund, vi har Maja Hane och Robin Sundman som alla tre är unga backar som vi tycker ska också kunna ta ett kliv nu. Och jag menar, när en försvinner så blir det utrymme för någon annan. Det gäller det bara att man tar det utrymmet och tar klivet om, men visst, tittar man bara på pappret så är det ju tunga tapp, absolut. Så är det.
För de som har dålig koll på dig som tränare egentligen, finns det någon uppdelning du gör mellan rutinerade spelare och yngre spelare? Skulle du säga att du, har du lättare för att arbeta med de som har varit med och spelat ett tag, eller ser det här med att utveckla spelare, ser du det som en, jag vet inte, vad ska man säga, är det mer stimulerande så att säga?
Jag ser nog det där har gått över tid själv, tror jag, när man har varit tränare. Jag började ju som tränare 1993, så jag har hållit på ett tag. Det är 30 år snart nu. Men i början var det mer individen, liksom talangutveckling. Och eftersom jag jobbade mycket med, då hade jag ungdomslag och sånt att jobba med. Och då var det ju mer utvecklingsfokuset. Nu på senare år har det blivit mer helhets, kanske mer det taktiska fokuset att hitta en spelidé som ska gynna gruppen och i den hitta rätt roll eller position för spelaren. Det vill säga, har jag en vänsterback som är jätteduktig offensivt och vi kan styra spelet så den spelaren blir offensiv taktiskt sett, så vill jag försöka göra det så att den får använda sina styrkor. Lite kombinationen utveckling med mer hur kan vi göra någonting bra taktiskt med vårat material som gynnar våra spelare och utvecklar dem också.
Det låter ganska konstruktivt, måste jag säga. Håller du med, Gustav?
Jo, men det...
Ja, absolut. Jag blev bara förvånad. Jag måste ställa en detaljfråga här. Jag har inte tagit reda på innan, men du har jobbat som tränare sedan 93, säger du. Jag trodde inte att du var liksom... Ja, jag trodde att du var snarare var född i de trakterna. Det hade jag ingen aning om, måste jag säga. Det blev jag tagen på sängen av. att du sitter inne på den.
Jag började som tränare. Jag började kombinera som spelare och tränare när jag var 16. Jag är född 77, så jag blir 45 i år.
Ja, men ta det för en komplimang. Jag trodde inte det var
77. Ja, absolut. Att jag började som tränare och spelare när jag var 16 då. Då tränade jag pojkar 10 i MB87. Sen tränade jag det laget i 9 år då, tills dess att de blev överåriga och gick upp i A-lag och ja, ut i andra föreningar och sådär. Vi spelade SM-slutspel och lite sådana grejer med dem.
Var det MB87 och Sjösta som sen blev Karlstad, eller hur var det? För MB87?
Ja, precis. Precis. Ja, det var ju riktiga antagonister, och det var ju på den tiden var innebandy en extremt stor här i regionen och i Karlstad. Det var ju, hade ju någon slutspelsmatch i Sundsvall Sporthall när det var 12-1300 pers liksom. De fick ställa in byggnadsställningar för extra läktare. Det var ruggigt roliga matcher på den tiden liksom, och just att det var två lag från samma stad med en relativt liten stad som båda spelade högsta serien och spelade liksom SM-slutspel.
Mm. Är det tider du saknar? Det låter lite grann som det intresset inte riktigt finns kvar.
Nej, men den sporten har väl hamnat någonstans i något mellantingsvakuum där man försöker moderniseras och kanske inte riktigt är där. För pengarna finns inte i sporten än, tycker jag. Så den kan inte vara så professionell, modern och exklusiv som den kanske vill vara. Men charmen fanns ju ändå där förr lite grann. Alltså innebandyn förr har ju sin charm, men innebandyn idag har ju en annan form av charm. Det var ju lite kanske enklare och inte så taktiskt förr. Det var 2-1-2 liksom som gällde, och centern stod i mitten typ. Men det hade ändå väldigt mycket profiler på den tiden. Med bland annat Bruno Lundberg och Brottman, och i Karlstad hade vi ju och Nico Wilburn och ja, Mikael Ekelund Ekis till exempel där, som var ju extremt duktig i back. Så det fanns ju väldigt mycket olika typer av talanger, och de var ju bra på olika saker där vi pratade om i början egentligen. Man fick just ha sin spetsegenskap och jobba med den liksom. Men sen innebandyn idag är ju mycket mer professionell och med olika typer av tv-sändningar nu och sådana saker. Och även klubbarna har ju blivit mycket mer professionella med olika typer av mediearbeten, och sociala medier fanns ju inte på den tiden här liksom. Så det är stor skillnad såklart.
Jag vet inte om det är svårt för dig att svara på det, men hur skulle du säga att Värmlands innebandyn mår 2022 generellt?
På bredd jättebra, på elit inte så bra, skulle jag säga, kort svar.
Hur kommer det sig då, om vi knyter an till elit då, att inte må så bra?
Så, nu vet jag inte här, men jag ska vara lite försiktig i mitt svar här och vara lite diplomatisk, men jag tycker att det har varit väldigt mycket fokus på bredd, vilket är superbra såklart. Vi måste ha mycket utövare för att kunna få en elit till att börja med. Och de här grejerna som innebandy flex och ja, testa på, och det är 60 plus kör vi i föreningen bland annat, för 65 plus till och med det heter. Så att ja, alla ska få med. Men det har också gjort lite grann att fokuset har bara hamnat där. Både från klubbarna i regionen lite grann, men även från förbund och generellt. Så eliten har liksom bara liksom funnits lite grann där i någon form av periferi nästan, känns det som. Och den andra aspekten tycker jag det är att det är för få tränare i regionen som satsar på att bli elittränare. Och samma sak där, har det inte riktigt kanske varit fokus från klubbar, förbund, individer att vilja bli elittränare. Så vi sitter ganska tunt på tränare som kan driva de här lagarna som är i toppen, tycker jag. Som är de här högsta ligorna. Det är få tränare, det är samma tränare tycker jag som har liksom gått runt i klubbarna och tränat Karlstad eller tränat Skogal och ja, så de här klubbarna som är elit. Och man har gått runt där, och då har heller inte återväxten funnits på tränarsidan. Vilket gör att bredden har växt men eliten har blivit smalare.
Ja, ingen värdering i det då, men då, vi noterar väl att du har ju varit, som sagt, du har ju varit verksam i innebandy väldigt länge, men det antar jag har väl mer att göra med att du är en duktig tränare också, eller ser du det också, ser du dig själv som ett tecken på att det finns få liksom elittränare i distriktet?
Jag tror det är en kombination, alltså jag har ju själv då varit nyfiken på att utveckla mig själv, vilket gjort att jag fortfarande har haft drivet liksom att fortsätta träna och ta mig an kanske en ny utmaning, för att jag har utvecklat nya sätt till min träning och min filosofi som tränare. Men det kommer ju nästan enbart ifrån mig själv, inte från någon klubb eller förbundet eller någon utifrån, utan det är ju mitt egna driv liksom som har gjort att jag fortfarande brinner för det och tycker det är liksom inspirerande att hitta nya lösningar på de problem som man ser på innebandyplan. Så det är väl det som har gjort mig att jag håller på och vill fortfarande se hur bra jag kan bli som tränare.
För att knyta an till frågeställningen där i början då, med hur Värmlands innebandyn mår, om man ska prata Karlstad, har det avspeglat sig på era klubbens resultat här i SSL senaste säsongerna, tycker du?
Vad sa du? Har
statusen på Värmlands innebandyn, du är inne på att eliten mår inte jättebra, kan man se det, tycker du, i damlagets placeringar i SSL senaste säsongerna?
Jag tror inte skillnad faktiskt på dam och herr. Jag ska väl inte prata för mycket om herr egentligen. Jag tränade ju det här laget för 2 år sedan i Karlstad, när vi förlorade mot Djurgården där i finalen. Men damsidan tycker jag ser mer spännande ut än herrsidan. För det kommer väldigt mycket talangfulla spelare underifrån. Karlstads F16 vann ju till exempel SM-guldet här i våras. Vilket ju jättekul, superbra. Och det visar ju att de ledarna har bra kompetens. Och det är väl kanske ingen, det är ingen ironi där, men det är ju ändå Nico Wilburn och Erik Viktorsson som har spelat SM-slutspel och spelat i M87 och spelat i landslaget som är tränare där. Och liksom har kanske ett driv att de tjejerna ska utvecklas, och de har också bred innebandykompetens i början, vilket de har lyckats få ut där. Så att jag tycker kanske damsidan ser lite mer, det finns lite mer liv och luft i den. Och vi var ju för 2 år sedan i princip nära att åka ur, men pandemin stoppade ju den säsongen där, om ni kommer ihåg. Och sen förra säsongen var vi ju nu helt plötsligt väldigt nära att gå till slutspel. Vilket man kan se både som ett misslyckande att vi inte gjorde det, eller som ett fall framåt kontra säsongen innan. Så jag tror det känslan är att det blåser lite mer luft och liv på damsidan i innebandy Värmland. Skoghall satsar ju väldigt mycket nu också i allsvenskan där. De har väl egentligen plockat in 5, 6, 7 nya spelare, tror jag. Och satsar ju verkligen på att bli topplag för att kunna kvala till SL där. Men det är ganska smalt efter oss två då. Men det känns som det kommer lite mer unga spelare som är riktigt duktiga också på damsidan. Här i sidan känns lite tunnare. Utan så mycket.
Det håller jag ju verkligen med om faktiskt.
Jag tycker det är jätteintressant också, men jag vill heller inte att vi fastnar i en sån diskussion som kanske tar halva avsnittet. Med tanke på att det är damerna och SSL vi fokar på liksom egentligen. Men det är väldigt intressant fråga också, tycker jag.
Ja, och där har ju alla har ju sina åsikter och analyser, så jag menar, det är inget, jag säger inte att jag har rätt eller vet bäst på något sätt, utan det är bara min personliga reflektion här nu, så att ingen hänger ut med sådana jävla besserwisser, för det är absolut inte.
Det tror jag ingen uppfattar det om som alls, det är inte min eller samhälls uppfattning i alla fall.
Nej, det är inte. Men om vi ska hålla oss till Karlstad-laget då, hur... Du är ju väldigt diplomatisk också när du säger att man kan se det som ett fall framåt att man missade slutspel förra året, men man kan också se det som ett misslyckande. Om vi ska tvinga dig att bestämma då, hur ser du på den saken? För Karlstad hade ju ett ändå ganska bra lag och spelade ju stundtals väldigt bra under säsongen.
Och hade ju väldigt låg på slutspelsplats länge, om jag inte minns helt fel, men det gled väl ur slutdelen av säsongen där, så blev det väl klart att man bommade platsen.
Precis.
Ja, alltså, jag lyckades ju tyvärr bli viral där lite grann på Sportexpressen. Jag var lite väl.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra.
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Frispråkig efter Täby-matchen borta.
Just det, det var du som...
De två poängen där hade ju gjort att vi tog slutspelsplatsen, så att det är ju en hårfin gräns att säga att vi är skitdåliga som inte går till slutspel eller vi är skitdåliga som går till slutspel. Men jag köper ju resonemanget, men jag väljer ju att se på det som jag vill se på det. Jag skiter i vad alla andra tycker egentligen där, utan jag tycker att det är en möjlighet, och i mitt fall då är det ett klart fall framåt, för jag var heller inte... Jag satt inte min prägel på laget förra året. Jag kom in i december och fick hoppa in där liksom, och hade inte kört någon försäsong med dem och satt något spelsystem eller någonting. Så jag ser det ju som ett fall framåt att vi fick jobba under våren och börja liksom hitta grunderna på det vi vill göra nu. Och det är nu jag vill se att vi kanske tar det där lilla ytterligare steget i år. Sen är det många lag där som kommer slåss om platserna, typ 4-10 skulle jag nästan säga. Är det väldigt många jämna lag. Så det gäller att hitta en bra form och vinna rätt matcher och allt det där, alla klyschorna liksom. Hitta liksom rätt harmoni, rätt roller, att spelsystemet klickar, alla förstår hur vi ska göra liksom. Men det är ju det som är små marginaler. Som sagt, den där täbiga klubban där kostar oss 2 poäng, kostar oss 8:e platsen. Kanske, så kan man ju se på det om man vill. Eller att vi vann för få matcher under ordinarie tid på våren och blev 9 på grund av det. Så att man väljer hur man vill se på det.
Är det någonting, jag vet inte vad Samme tycker, men om Samme kommer ihåg det, den matchen, den situationen. Om det var Ranja Valet tror jag som stod på bortre och hade bollen, gick misstänksamt högt upp på den klubban. Kommer du ihåg?
Jag hade faktiskt helt glömt bort den. Men nu kommer jag ihåg den när ni tar upp det.
Precis som Mattias säger, det var ju förbannat efter den matchen. Det var hårda ord, kommer jag ihåg när jag läste den.
Men, du var inte så diplomatisk.
Men det var också okej, tycker jag, efter en sån situation. Någon gång måste man vara det. Man kan liksom inte stå, liksom, vad ska man säga, man kan inte stå och vara neutral i alla lägen. Det är ju ändå känslor.
Nej, men det är ju
sport vad du får med.
Och det är ju elit vi sysslar med liksom. Ja. Vi spelar ju om SM-slutspel och det är elitverksamhet vi håller på med. Det är klart det blir känslor och man blir förbannad och så vidare. Så är det ju ibland, och då får man kanske reagera någon gång sådär. Och det gjorde jag den gången.
Snacka om vilka känslor det hade varit om ni hade knipit slutspelet med minsta möjliga marginal. Då hade det väl varit åt andra hållet, tänker jag. Då hade man ju jublat något kopiöst, alltså över att ha lyckats med det.
Precis. Mm. Tittar man egentligen på Malmö-matchen, den sista som ju gällde slutspelsmatchen borta där, så gör vi en jättebra match, och spelmässigt så är vi ju klart bättre laget i den matchen, men vi får inte in bollen där, och det var väl lite det som var signifikativt egentligen på våren, att vi gjorde för lite mål i matcherna. Den matchen borde vi ha vunnit, men förlorar den och då tar Malmö den 8:e platsen och vi blir 9 liksom. Så att det är ju också sådana marginaler att det gäller att träffa rätt liksom. Och hitta liksom flowet, och där kommer vi väl ur lite på våren, börja göra mindre mål.
Men om vi tolkar dig rätt i alla fall, då är väl er målsättning någonstans, ni ska vara med och kriga, bråka om en slutspelsplats, låter det som, utan att sätta någon specifik placering, så ska ni ändå kunna vara med där och störa om de positionerna.
Ja, men alltså det är ju klart, jag menar, jag är ju inte tränare för att vi ska bli 10 liksom och hänga kvar. Typ. Det är inte därför man gör det här, utan man vill ju ta sig framåt och uppåt hela tiden. Och drivet för mig är att utveckla som tränare och hitta nya lösningar. Och min förhoppning är att mina spelare har samma driv, att de vill uppåt och framåt och spela slutspel. Sen om man blir 5 eller blir 8 eller blir 10, jag tror det är så pass små marginaler i år. Så man kan bli det. Vi kan bli 5 i år. Vi kan bli 10. Det kan liksom hänga på några poäng hit och dit. Men självklart vill vi vara med och bråka om det.
Hur viktigt var det för er att ni fick behålla Sara Dahlström? För jag kan tycka att hon blev uttagen till landslagsläge här, men det är en spel som har gått lite under radarn de senaste åren, tycker jag, som inte riktigt har skrivit så mycket om eller får så mycket cred, känns det som. För de som är utifrån, hur viktig är hon för er?
Ja, men det jag tycker Sara har gjort framförallt är att hon har börjat fatta vad bra hon är på innebandy, om hon vill vara bra på innebandy. Om det låter normalt eller rimligt. Men lite grann förut, hon har alltid varit jättetalangfull. Liksom jättebra spelsinne, bra passningsspelare och de här bitarna. Även fysisk. Men kanske inte förstått att om hon är så här bra så kommer hon vara ännu bättre. Och förstå att hon är så bra. Men hon måste vara så bra på plan. Och det tycker jag verkligen att hon har börjat plocka fram. Hon är ju både den som vinner bollarna i defensiven. Hon är fysiskt stark i sargduellerna där. Samtidigt som hon är uppe och producerar en hel del poäng nu. Både mål och assist. Nu vet jag inte exakt vad hon slutar på. Men någonstans runt 18 poäng tror jag hon gjorde förra året som back. Vilket jag ändå tycker jag är ett bra resultat. Och hon kan även styra upp spel. Hon har kvar sin bra, sköna, lugna klubbteknik. Men jag tycker framförallt det är mentalt bra. Hon har tagit kliven som gjort att hon får ut det spelet och att hon visar en annan pondus på plan i sitt spel. Vilket gör att hon får någon form av uppskattning från motståndarna som liksom inte heller försöker gå på henne, för då är hon tillräckligt duktig för att vända bort dem. Sen är hon ju nu också klarat de här fysnivåerna som man ska göra för landslag, vilket gör att hon blir uttagen också. Så att jag tycker att hennes mentala steg upp i innebandyn och få ut det på plan, hur bra hon faktiskt är, har hon verkligen tagit kliv om den här säsongen och även delvis säsongen innan. Så det är en jätteviktig spelare för oss.
En annan spelare är ju Lisa Rengärd som har lämnat eller valt att lägga av. Mm. Vad är det för typ av tapp skulle du säga?
Det är framförallt ett defensivt tapp tycker jag då. Alltså hennes styrka låg i att vi kombinerade ju henne med Sara förra säsongen. Så vi hade Lisa som den lite mer defensiva backen som skulle ta djup och vinna de djupa side-duellerna då. Medan Sara skulle vara mer offensiva i försvaret. Så att det är ju en defensivt stabil back. Och det hoppas jag att vi kan ersätta med någon av de andra backarna. Men självklart mycket rutin också efter alla säsonger i SSL.
Ja, precis. Ytterligare ett namn som jag funderar på, som jag är lite osäker på vad jag har någonstans, som jag inte riktigt vet vad hon håller på med. Matilda Jansson. Ska hon spela i Karlstad nästa år?
Hon tog ju ett break där det var väl egentligen samma veva som jag kom in där. Att hon liksom har spelat innebandy i så många år och vet inte om hon vill spela innebandy längre. I och med att hon börjar ju i så tidig ålder som alla tjejer gör och kommer upp i A-lagen. Och har liksom gjort de här 8 åren i SSL, Allsvenskan, redan nu liksom. Så hon tog ett break där. Och mig vetligen så är det väl ingen förändrad status där i dagsläget. Att det är någon ändring på att hon fortfarande då är på break så att säga. Vi får se helt enkelt om hon har hon ett sug och ett driv och vill spela innebandy, så ska hon ju självklart spela hos oss. Det är en right forward som gör poäng liksom. Så det är ju en spelare vi absolut i så fall vill ska komma in och spela hos oss om hon får tillbaka motivationen och har ett driv och vill.
Den bollen ligger lite grann hos henne, låter det som.
Ja, det går inte. Jag tror inte på den här varianten man ska tjata in spelare. Då kanske får en kortsiktig effekt att de okej då, jag hoppar in och så kör de ett par tre matcher, men sen faller man tillbaka i den här bristen av motivation eller de här andra sakerna som gjorde att man faktiskt slutade. Utan det måste komma inifrån. Det är samma sak med alla liksom. Du måste ju vilja själv istället för att någon ska tjata in dig att du ska. Det funkar inte längre.
Jag tänkte på en sak när du nämnde det med Matilda Jansson, hur länge pass rutinerar hon ändå är, trots att hon är 22-23 år gammal. Det är
Ja, det är det där som är lite problemet på damsidan egentligen har varit, tycker jag, alla år. Att de, nu har man ju höjt licensåldrarna, men jag vet inte för allt för länge sedan va, som de kunde komma upp och spela när de var 14, som typ, vad heter hon, Hultgren i Thoren liksom. Hon var väl uppe och spelade i Mora när hon var 14 år liksom i A-laget. Men du kan ju vara utbränd när du är 21. Det är helt sjukt egentligen, om man tänker på det. Du kan ha en 7-8 säsonger i benen när du är 22 liksom i SSL. Det är ju inte hälsosamt liksom. Så det, på det sättet tycker jag, där har de gjort en bra grej för förbunden, att de har höjt licensåldrarna där till 16 är det väl som är gränsen nu. För det som du är det yngsta du får vara för att få spela överhuvudtaget i SSL, men det är lite på gränsen där med, kan jag tycka.
Ja.
Vi har ju fortfarande inte sett, jag har inte märkt av någon jätteeffekt av just att de har höjt åldern än i alla fall. Det kanske kommer en mer större effekt senare för att det är en annan generation, men jag vet inte tusen, tycker fortfarande Rebecka Hede Arvidsson är några år äldre än Jansson visserligen, men jag menar 27-28 år är väl ingen ålder ändå för en innebandyspelare. Jag tycker det, lägger man av innan 30 tycker jag det, alltså jag tycker det är en tragedi alltså. Spelare som är grav innan dess.
Ja, då känns det som att man har så mycket innebandy kvar i sig ändå, liksom.
Ja, och sen är det klart att har man inte motivation att spela.
Men jag tror det är en liten kombination där av egentligen flera saker där. Dels det som är inne på att de börjar spela i A-laget alldeles för tidigt. En herrspelare kanske kommer upp när den är 19-20. Damspelare kommer upp när den är 16. Då har du 4 år redan där liksom. Sen har du nästa kombination att man ska kombinera ett heltidsjobb med att spela heltidsinnebandy i SSL med alla träningar och resor och övernattningar på hotell och så vidare. Det kräver ju jävligt mycket tid också. Och gör man det från man är 16, då missar man sina ungdomsår, om ni förstår vad jag menar. Ja, men det här när man går i skolan och sommarloven och allt vad det är man ska kunna njuta, då är man i grusgropen istället. Vilket gör att jag tror att man tappar motivation och blir till viss del utbränd innan man är 30 liksom. Kanske redan börjar många 25, 26, 27 där någonstans. För de har gjort 8-9 år liksom på högsta nivå redan. Och det i kombination med att man inte längre orkar jobba heltid och träna heltid och vara borta ifrån familj och vänner liksom fortsatt med under hela vinterhalvåret. Jag tror det är en helhetskombination där. Det skulle vara stor skillnad tror jag den dagen innebandyn blir en professionell idrott. Då kommer alla vilja spela längre. Det är helt övertygad.
Ja, du som har varit i sporten länge och sådär med din erfarenhet. Hur långt bort är vi därifrån då? Att SSL-spelare är alltså professionella på riktigt?
Ja, det måste ju börja med att det är två kombinerade saker. Dels måste de få, det måste bli en tv-sport framför allt, för där är pengarna. Och sen måste det bli en större arenasport. Det är ju vissa lag som har större arenor, men de har ändå inte folk i dem. Och sen är det vissa lag som har hyfsat med folk i sina arenor liksom. Men jag tror att man måste ligga runt 2-3 tusen i en arena publikmässigt för att det till att börja med ska kunna bli en tv-sport som faktiskt lockar annonsörer och betala miljonbelopp varje vecka för att få sända det. Och det är ju först när man har tv-avtalen på plats som man kan börja portionera ut pengarna. Och det är först då man kan börja anställa. Sen kanske man kan börja med att komma till någon form av semi-professionalism, att man får fler spelare att gå ner och jobba till exempel halvtid eller sånt till att börja med. Och bara det skulle ju tror jag göra en stor skillnad för många spelare.
Men hur tänker du kring det? En sak som du pratar om, publiksiffrorna där, 2-3 tusen, alltså det finns ju inget lag på damsidan som är i närheten av de siffrorna. Och
Nej.
vissa lag är ju, alltså vad är publiksnittet? Vissa har 200-300 utan att nämna namn.
Ja.
Alltså
Ja, det är
det
Nej, men damsidan tror jag lider av samma problem som damidrott generellt. Det är samma, tittar man på fotbollsallsvenskan på damsidan. Det är inte många lag där som har någon vidare publik och hänga i granen eller skryta med. Och där är ju väldigt mycket upp till klubbarna och försöka profilera sig, kanske fler klubbar som kanske har ett damlag i SSL men inget herrlag. Som Mora till exempel. De byggde ju myten om sitt damlag och fick liksom hela stan att engagera sig i damlaget fast de hade ett herrlag. Och när de var bra så hade de ju väldigt bra tryck kring laget med sponsorer och allting. Företagslivet gick in och verkligen stöttade upp som gjorde att de kunde jobba med anställda spelare.
Vi är snart tillbaka. Hör du oss, Mattias?
Jajamän.
Ja, bra. Vad säger vi, Gustav? Har vi mer att beröra kring truppen sådär? Säsongen?
Nej, men det känns ju som du är ganska nöjd med truppen, Mattias. Men numerärt, känner du att du har bra med antal spelare för att kunna gå in i säsongen? Eller skulle du vilja ha ett par namn till där? Alltså av det skälet?
Alltså, nu ska man ju inte sitta och avslöja för mycket, men... Ja, men det vore väl trevligt om vi kunde få in en forward till, skulle jag tycka, för att få lite mer konkurrens där på forwardsidan. Vi har 7 plus 1 backar i och med att vi har börjat med någonting i år som vi kallar för utvecklingskontrakt, där vi ger ett ettårskontrakt till en av juniorspelarna där de får vara med en hel säsong med SSL-laget och träna och göra försäsong och hela balletten. För att de ska se och lära. Och sen förhoppningsvis år 2 då kunna ta ett A-lagskontrakt då. Och bli en av de backar som erbjuds ett ordinarie kontrakt. Det är en process jag tror är viktig för oss att bli självförsörjande. Så vi har 7 ordinarie backar plus en sån back på plats. Vi har 2 målvakter. Vi har 4 plus 1 center. Men vi har 10 forwards. Så det är möjligen en forward till jag skulle lägga in. För att få lite mer konkurrens på forwardsidan.
En forward som du redan har pratat om, som är från Värmland och som jag antar vore ett otroligt välkommet tillskott, men som för många är ett stort frågetecken, är ju Johanna Hultgren. Är det en spelare du har kontakt med, eller så här, hur är din relation till henne?
Nej, ingen faktiskt. Hon är ju från Filipstad. Jag har själv, när hon var i Värmland så tränade jag pojklag. Så att jag, eller här är pojk och herrlag. Så jag har liksom aldrig haft någon egentligen koppling eller relation till den tiden av daminnebandyn när hon var i Värmland. Och sen har jag inte haft det heller när hon har varit ute på flykt. Men det är ju jätteduktig spelare såklart. Superduktig rajtare. Vem vill inte ha en rajtare i laget? Så skulle hon vilja spela i Karlstad så skulle jag vara den första som stod och välkomna henne liksom. Absolut. Inga som helst problem med att få in en sån högkalibrig spelare i laget.
Nej, men det där man funderar. Alltså det borde ju rimligen, om inte du har det så tänker jag att alltså, det vore ju konstigt om inte klubbarna i Värmland liksom checkar av och ser om det är så att hon vill, att hon tänker flytta hem eller om hon har flyttat hem. Alltså nu vet inte jag den statusen, men man borde ju checka med en sådan spelare i alla fall, tänker jag. Om man är sportchef, tränare eller klubbchef eller vad det nu är.
Jag har spelat bakom kulisserna där och överlåter jag åt Linnea faktiskt. Jag säger vad jag vill ha in och så får hon jobba. Jag gillar fotbollsmodellen där med. Att tränaren säger vad han vill ha och så får sportchefen jobba. Och så hoppas jag att sportchefen lyckas.
Hur tycker du det samarbetet har gått med Linnea?
Nej, men det funkar bra. Jag menar, jag hade henne i laget här under våren och har ju känt henne i många år egentligen sen innan hon flyttade till Jönköping, och hon har spelat i Skatcher när jag tränade herrarna där, en annan förening här i Värmland. Spelade hon i damerna där, jag tränade herrarna där. Så jag har känt henne i många år och vi har fått en bra start tycker jag. Bra dialog, funkar bra, hon är ju driven. Så det kan bli något riktigt bra hoppas jag. Väldigt kul att en före detta spelare fortsätter i föreningen framförallt, tycker jag. Och inte bara går i pension eller vad man ska kalla det.
Ja, det håller du verkligen med. Det var roliga nyheter när det kom.
Ja, och sen, ja, inte vet jag. Det är inte helt vanligt. Så att,
nej, det är inte. Bra kvitto till Karlstad, tänker jag också. Att, att en sån person vill fortsätta vara verksam i föreningen, tänker jag.
Ja, det är väl något vi försökte jobba med i andra änden, dels nu då som vi försöker jobba med de här ungdomskontrakten nu då, för att vi ska bli självförsörjande med spelare delvis. Samma sak att de här spelarna som slutar, att de kommer tillbaka och tar kanske en sportchefsroll eller en sportgruppsroll eller vill jobba med marknad eller någonting sådant liksom. För det är ju också namn som är kända i samhället i Värmland och i Karlstad, vilket kan göra det lättare att stärka upp på sponsorbitar och organisatoriskt och allting liksom. När man ser att före detta elitspelare faktiskt fortsätter i föreningen på andra roller. Så att sen är det jätteviktigt att få in fler tjejer där. För det har suttit bara killar på alla de här stolarna i sportgrupper och styrelser i alla år i princip. Då blir det ju samma sväng där med. Tjejer och kvinnor har ju lite andra tankegångar och infallsvinklar som jag tror är väldigt bra. Och framförallt för daminnebandyn som de ju kan själva bäst. Liksom. Det är en jätteviktig rekrytering som vi fick till där i Karlstad. Mm.
Blir det har inte varit några konstigheter just med, du nämnde hon, du har ju varit hennes tränare, men nu är det hon som ska förse dig med spelare som du känner att du vill ha in. Blir det någon krock eller någon konstighet där i, ska man säga, i relationen så att säga?
Dynamiken.
Nej, jag tror det handlar väldigt mycket om att vara lite prestigelös liksom. Vara lite prestigelös och går det så går det inte. Alltså man får ju ta saker med en klackspark. Alltså man kan inte stånga huvudet i väggen, och tycker vi båda är bra på att kommunicera, vilket gör att det funkar väldigt bra liksom. Vi har i princip daglig kontakt nästan. Så det är en bra start att man har det. Får vi se hur kommunikationen går, om det blir en tuff höst här då. Eller då kanske annat ljud i skällan.
Ja, det är ju väldigt spännande tycker jag. Jag tycker det känns svårt att placera lagen här. Du nämnde det själv, 4-10. Jag skulle säga 4-12. Jag tycker det känns svårt att göra någon tips på förhand här. Men det blir ju bara roligare då när vi drar igång här.
Mm. Ja, det är jättesvårt som sagt. Och det har jag lärt mig den hårda vägen, att man ska aldrig tippa. För det ger alltid gratis tändvätska till någon. Så det är därför jag aldrig säger vilka som ska åka ur en serie längre.
Fan, jag tänkte ju fråga om det.
Precis. Nej, det undviker jag numera. Jag kan säga att Torin-gruppen vinner SM-guld. Det kan jag säga. För det skaver inte hos någon.
Nej, det var så säger man. Det är ingen långskott att säga det.
Nej, dessutom tycker jag Pixbar har tappat en del tunga pjäser. Så glappet har blivit större där tyvärr.
Tyvärr, ja. Men Mattias, om man ska sätta det lite tryck på det då. När ni missade slutspelen förra säsongen som var, så sa du att det är ändå ett fall framåt. Men att du hela tiden vill utveckla verksamhet, eller utveckla laget och verksamheten. Liksom, då antar jag att nästa steg borde vara att gå till slutspel. Och missar ni slutspel säsongen som kommer, så gör man rätt i att se det som ett misslyckande då? Eller hur ställer du dig till det?
Jag ska ge ett PR-svar här nu. Vi vill till slutspel. Jag vill till slutspel. Jag vill spela slutspel. Absolut. Men säg att vi tar 5 poäng mer än förra året då, och blir 9. Är det en sämre säsong? Inte så säker på att det är det. Så att den där analysen kan man aldrig dra förrän säsongen är över. Men självklart vill vi till slutspel och vill vara med och tävla om slutspelplatserna och hoppas kunna göra det. Men sen kan det som sagt vara andra detaljer som avgör vart man hamnar. Man kan ju faktiskt både göra fler mål och ta fler poäng den här säsongen, men ändå misslyckas det. För det är så pass jämnt.
Men du känner ändå att truppen är så pass bra att ni ska vara där och liksom slåss om det?
Ja, men alltså stommen har vi ju kvar. Det är ju alltså stommen framåt i princip har vi kvar. Det är ju Linnea som har slutat, men då har Tess kommit in. Stommen bakåt har vi kvar. Förutom Rebecca och vad heter det, Lisa då. Men där har vi fått in några nya. Och man hoppas ju och tror och förväntar sig att några av de yngre tar ytterligare ett kliv i år och ska bli ännu bättre. Så att jämnheten ska bli högre på truppen. Så att jag tycker inte att vi har någon sådär jättesvagare trupp än förra året. Utan snarare större möjligheter kanske. nu när vi har en right back bland annat i laget, då öppnar det upp för mera möjligheter. Och vi hade ju bara en right spelare förra året. Ja, Alexander. Nu är vi två då. Och förhoppningsvis kanske en till här under säsongen.
Mm, just det. Är något du tänker på, Gura? Eller?
Nej, jag känner att vi landar nästan bra där, tycker jag.
Ja. Det var fokus på Karlstad, Karlstads damer. Det var där som vi landade i också till slut.
Mm.
Även om vi fick ett PR-svar på det.
Jag kan säga att vi har fått många, om vi ska räkna Mattias svar som ett PR-svar, då är det ju där vi har fått av alla andra också. Så att,
ja, hela podden är PR. Alla intervjuer är PR-intervjuer. Ja.
Ja. Nej, men alltså grejen är den här, hade man tränat Torén-gruppen så hade jag sagt att jag ska vinna SM-guld och vinna serien och liksom, ja, det är klart man kan säga det när man vet att man kommer göra det. Men i och med på den nivån vi är så är det så jämnt, så det är så lite som egentligen då är ett fiasko eller ett godkänt eller bra säsong egentligen, om man bara tar strecket vid åtta där. Så det är ju, man kan ju summera säsongen sen och tycka att vi gör en okej säsong. Den blir nia. Vi kan göra en halvbra säsong och bli åtta. Det är det som är sjuka liksom. För vi kan ju ta mindre poäng än förra året och bli åtta i år. I och med att serien är så jämn på pappret. Så att det där är jättesvårt det där. Det blir ju tyvärr PR-svar nästan.
Jag nöjer mig med att ni ska med och bråka om platserna.
Så ah,
det blir sju eller nia. Det får vi se. Men jag nöjer mig med det i alla fall.
Mm. Jajamän.
Ja, det går inte att räkna bort Karlstad i alla fall. Så mycket känner man.
Nej, absolut inte. Det ska man inte göra. De som gör det kommer förhoppningsvis få en läxa.
Ja, precis. Jag tror vi rundar av här. Ni ska ha stort tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet av du SSL.
Du får gärna hänga kvar lite, Mattias, efter att vi har rundat av.
Precis. In och gilla podden på Spotify om du inte gör det. Den ligger där bland annat.
Följ oss på våra sociala medier också, så får ni se när vi släpper nya avsnitt. Facebook och Insta. Där heter vi Duo SSL.
Precis.
Och Samme, du pumpar ut lite grejer på YouTube då och då också.
Ja, precis. Då och då, när man hinner med.
Det är inget vi har sagt jättemycket om.
Nej, men den finns där om man vill se intervjuer. Men det är en podcast där,
ja.
Inte en tv-program.
Nej,
så
man, YouTube är inte vår prio direkt.
Nej, det är det inte, men det finns. Och Twitter, ja, precis. Finns
ja, du rattar ju Twitter ensam, ska jag säga. Jag vet, hur går det för oss där då?
Det går ganska bra.
Ja.
Men jag vet inte hur mycket ansvar du vill ta för vår
Twitter-konto. Nej, jag tar inget ansvar alls för det som publiceras där.
Nej,
nej.
Du avsäger dig då.
Ja,
bra.
Kanske bra det, jag vet inte.
Ja, nej, men som sagt, stort tack, så hörs vi nästa gång.
Ja, snart igen med nya gäster.
Precis.
Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.